Välkommen till en ny halvtimme på Tyresradion med artistnamnet Succékanalen 91,4. Och nu sitter jag här tillsammans med Bertil Åkerstedt. En himla massa år du har bott på Gärdesvägen i Trollbäcken, Bertil.
Ja, jag flyttade in i februari 62. Det är 50 år, va?
Minns du någonting av hur det såg ut i Bollmora då? För det fanns ju knappast mer än Bollmora gård, va?
Ja, det var som att komma hem till Ångermanland. Vildmark, rådjuren gick på beta här i, där Skällmarken står idag.
Och ja, musikvägen var byggt 61, eller påbyggad då?
Då började musikvägen, ja. Ja. Där var vi erbjudna lägenhet.
Du sa hemma i Ångermanland. Och då, då tände jag ju till, förstår du. Var någonstans, du hade väl inte förmånen som jag hade att växa upp i den mångbesungna höga kusten?
Nej, tyvärr, men vi hade ju viss kunskap om höga kusten, åtminstone via tidningar.
Vadå, den surströmmingen? Vadå?
Ja, till exempel. Det var ju återkommande varje september. Mm. Och Ulvön
och... och till frukost var det havregrynsgröt och saltsill, eller vad då?
Saltströmming? Ja, om det hade varit havregrynsgröt, men det var kornmjölsgröt, vilket jag avskydde.
Avskydde du det?
Kornmjölsgröt kunde jag inte med som barn.
Min snälla mormor, hon gav mig alltid kornmjölsgröt med sirap. Och ja, det gick hem hos mig. Jaha.
Nej, det var lingon.
Så havregrynsgröt, det var det finare det, som jag växte upp med.
Ja, nej, men det, och mannagrynsgröt, det var ju, då var det helgda.
Då, på söndagarna hade vi mannagrynsgröt, ja, och ett ägg. Var någonstans i Ångermanland?
En liten by som heter Rossön, ligger mellan Hoting och Backe.
Och det är ingen här i Tyresö som vet vad Hoting och Backe är. Men om man åker upp efter Erdva från Härnösand, Kramfors, Sollefteå, åker en bit till upp mot in i skogarna där, va, då kommer man till Näsåker och kanske till vad då?
Jönsele
och så upp till Backe och Rossen.
Ja.
Rossen, det låter som det var öar.
Det är en hel del öar och mycket vatten. Det är en vacker bygd.
Ja. Massor av skog.
Massor av skog, och förr i världen när jag växte upp var det ju timmerflottning i älvarna, och det var ju spännande att titta på som liten grabb.
Så timret är flöt ner till Sandslån eller?
Ja, där till Skiljet där nere. Ja. Och jag vet, min pappa var ju med på rumpan, som man sa.
Vad är det?
Det var slutflottning av timret. Man rensade sjöstränder och fick iväg kvarblivna stockar ut efter älven.
Så hade fastnat i strandkanten, ja.
Ja, just.
Men då fick de ju knalla miljardtals.
Ja, det var båtshake och båtar och få ner i älven så det flöt iväg själv och så.
Och älven dit det skulle, det var Ångermanälven.
Ja.
Var det Fjällsjöälven som biflod som gick förbi Rossen?
Ja, det är den ena. Jag skäms lite för jag är lite dålig på det där. Med älva, men Rörströmsälven vet jag också.
Ja.
Kommer uppifrån där och passerar ner förbi Rossen.
Mm.
Vi hade ju ett litet bykraftverk också som timret skulle förbi.
Ja, har du. Ja. Hur bodde ni? Du är 30-talare du också.
Ja.
När du var liten. Det var inte så förskräckligt bekvämt och flott, va?
Nej, vi hade ett stort kök och en kammare, och det var ju omodernt. Vatten hämtade vi i en kallkälla i skogen till att börja med, innan brunnen grävdes.
Och sen var det
en järnspis i köket, bara ingen annan värmekälla.
Inte?
Nej.
Inte kamin eller kakel?
Ja, vi fick elström 42, och då kunde man ju köpa elkaminer eller fotogenkaminer före det.
Hur var det? Och några gånger de senaste åren har det varit strömavbrott här där jag bor i Bollmora. Och då har jag funderat på hur i hela fridens namn klarar man sig under mörka norrländska vintrar utan el?
Fotogenlampa hängande i köket och fotogenlykta när man skulle mata djuren i lagorn och så vidare. Ficklampor hade man ju naturligtvis. Ja. Batteri.
Mata djuren, vad var det för djur?
Ja, pappa och mamma hade ett litet jordbruk. Två kor, några får, höns. Och sen gick man ihop med farfar om gris.
Så ni hade julskinka?
Så vi hade julskinka. Och farfar var också slaktare, så han skötte om den verksamheten också.
Jaha. Hur var det med hygienen då? Kallvatten ur den där hinken som du tog vatten från källan.
Ja, det var ju... vi tvättade oss ju hjälpligt. Men till jul så skulle man ju bada i en stor så på, när man var barn i alla fall. En stor så på köksgolvet.
Ja.
Jag höll på att säga, vilket det var nödvändigt eller inte, så var det bad till jul.
Ja.
Så det var ju den hygien man hade, och skölja över ansiktet innan man skulle till skolan med kallvatten. Det var ju.
Mm.
Om inte mamma hade fått eld i spisen, så vi hade en vattenvärmare vid sidan av spisen.
Det hade man
kunde
alltid.
Hämta varm
det
vatten.
Hade man alltid.
Ja.
Ja.
Koppar.
Naturliga behov. Hur klarar ni av det då?
Utedasset bakom lagern, som man sa.
Vad kallt det var på vintern. Eller?
Ja, man satt ju inte och läste tidningen i onödan.
Ja, där, man hade ju inte toalettpapper.
Preskuranter och...
Det var...
och Lederholm.
Och Lederholms
kanadoger.
Och kanske lokaltidningar, Nordsverige.
Ja, det är klart.
Västernorrlands alla andra.
Ja.
Ja. Jaha.
Man fick välja en tidning som man inte var partianslutet till.
Jaså,
du... Nej, jag skojar.
Och torkar sedan med,
ja.
Med motståndarsidans tidningar.
Yes.
Ja, då var det bra att det fanns olika sorter då.
Ja, så alla inte...
Nu tror väl folk, lite yngre människor, Bertil Åkerstedt, att du och jag, vi är från yngre stenåldern. Och det kanske vi är. Men hur var det våra grabbar uppe i Rossön? Var du en hejare på skidor? Det var ni väl alla där uppe?
Ja... Det måste jag väl erkänna, även om det är fult kanske att skryta. Men jag gör det gärna.
Ja.
Jag hade 3 kilometer enkelväg till skolan. Och vintertid, det var ju träningssträcka. På morgon till skolan och på vägen hem.
På skidor?
På skidor. Och jag vet att i 5:e klass hade vi första skolskidtävlingen. Det var ungdomar från området runt om i Åsön också.
Oj, ja.
Utbyar, som vi sa.
Mm.
Och jag vann den... Och jag vann i 6:an. I 7:an blev jag 2:a och kände mig helt misslyckad.
Oj då. Stora krav på dig själv.
Ja, det blev ju det.
Jag var också med i massor av skoltävlingar. Ja. Juniortävlingar på skidor. Jaha. Hur många år fick du då i skolan?
7 år. Jag skulle ju egentligen ha slutat i 6:an, men då tillkom klass 7. Och... Ja, då såg man det ju som ett streck i räkningen att behöva gå ett år till i skolan. Men...
När började du jobba? Hjälper du till hemma med det lilla jordbruket och i skogen kanske när farsan jobbade?
Jag fick ju... För det första, när pappa var inkallad under kriget, så var det ju mitt jobb att sköta om att det fanns ved i vedbon när jag kom hem från skolan. Hjälpa till att köra in hö på hösten.
Ja.
För pappa hade ju skördepermis och var hemma och slog.
Det hade de, ja.
Men mamma och jag fick ju köra in höet själva.
För när det hade torkat.
När det hade torkat in i ladorna.
Ja. Ja.
Och för övrigt så hade vi ju, vi fick ju tillverka höjdhoppställningar själva för att kunna hoppa höjd. Och,
det hade du också,
ja.
Det hade jag med.
Visst. Och gärdsgårdsdörr man skulle hoppa stav.
Det klarar jag mig ifrån. Jag var nog inte så järv som du då.
Jag vet, jag hoppade faktiskt 2,15 och då var jag väl 13 år.
Men det var stav.
Gärdsgårdsdörr, ja. Det var stav.
Gärdsgårdsdörr.
Och 1,35 utan stav. Men ja. Sen vet jag ju inte hur pass mycket nedhängd det var på ribban. Det. Men 1,35 stod det
på. Jag vann en ungdomstävling i höjdhopp. Då hoppade jag 1,70. Klarar du det?
Nej, 1,35 har jag max jag hoppar.
Ja, men då är jag i alla fall jag är värre än du när det är höjdhopp. Okej. Vad hade du för framtidsplaner och drömmar? Hade man det överhuvudtaget när vi var små?
Jo, jag ville bli flygare. Jaha. Naturligtvis. Jag hade ju läst Bigdes-böckerna.
Du också?
Ja.
Om den engelska flyghjälten Bigdes.
Yes.
Och alla hans otäcka motståndare. Sopwith
Camel.
Ja. Vad heter det?
Sopwith Camel tror jag planet att han flög. Ett av dem bara. Men sen var det tre pojkar från byn som var flygtekniker i Östersund.
Jaha.
Den ena av dem, Adolf Wiklund, som blev världsmästare i skidskytte, militär världsmästare. Jaha. 58.
Jaha.
Och flyget hägar ju i, ja, på grund av, eller tack vare, jag vet inte vad jag säger, Bigdes. Men 21 år måste man vara för att vara myndig då, och föräldrarna skrev inte på. Jag ville bli fältflygare, men de vägrade.
De var rädda om dig. Var rädd du ramlade ner.
Ja, jag vet inte varför, men förmodligen var det väl mamma som fick styra då.
Mm.
Men så den drömmen fick jag överge då. När jag väl var 21, då hade jag skaffat mig ett yrke. Så att...
Men vad gjorde du? Gick du och läste? Var en from, anständig pojke?
Ja, söndagsskola. Hela uppväxten i folkskolan.
Det också?
Ja, kanske inte i sjuan, men söndagsskola.
Du konfirmerar?
Ja.
Ja. Det är inte så många som gör det idag.
Nej, 48 konfirmeras. Mm.
Då var du 14 år. Mm. Jaha. Och fick långbyxor.
Det var en höjdare. och så fick man gå på dans. Inte på kvällen samma dag, men helgen efter. Eller på fest. Jag hade inte lärt mig att dansa.
Och glänsa i långbralla.
Ja, visst. Det var en höjdare. Kostym och slips.
Jaha. Fick du börja jobba?
Ja. Pappa var ju skogsarbetare. Han tyckte ju att jag skulle ha ett linjärt jobb, så han, utan att fråga mig då, när jag skulle sluta sjuan, så kom han hem en dag och sa, ja, nu ska du börja hos Halvard. Och det var...
Halvard?
Halvard. Vem var Halvard? Han var konditor.
Oj.
Och bagare. Och pappa tyckte jag skulle bli bagare. Och man hade fått lära sig lyda order, så det var ju bara att gå dit och börja när skolan.
Men det var väl i välmening. Han kanske hade slitit hårt i skogen och unnade dig någon mindre ansträngande syssla.
Ja, det är klart att det var. Han sa ju också att du ska inte behöva slita ont som jag har fått göra. Så att det är klart det var välmening.
Ja. Så började du hos bagarna?
Ja, det är klart. Man var ju van att lyda order.
Vad gjorde du då då?
Körde skubb, skrapa plåt efter dagens bak på eftermiddagen, och sen hade han en elektrisk ugn, en vedugn, och vedugnen, det var meterved som skulle huggas innan jag gick hem på kvällen.
Oj då.
Ja. Så han kunde börja elda på morgonen.
Meterved, det är inte så lätt att klyva här.
Nej, men jag hade god vana från...
Vevon?
Ja, från vevon hemma. Ja.
Jaha. Fick du något betalt? Eller hade du gratis kakor och bakelse bara?
Ja, det ingick ju. Och han var ganska humoristisk, Halvard. För han sa så här när han visade mig jobbet första dagen. Du får fuska så mycket du vill. Bara det inte syns.
Jaså?
Ja. Så det hade man ju lite...
Vad menar han med det? Kunde man lura kunden av?
Nej, han menar med att sköta jobbet, hålla snyggt och sådär.
Jaha.
Och han såg väl allt, så han tänkte det går ju inte att fuska utan att det syns. Så att...
Försökte du fuska?
Nej, inte i vad jag tyckte själv i varje fall.
Mycket betalt hade du?
Jo, jag fick 52 kronor i månaden, 13 kronor i veckan om man hade veckolön.
Jaha.
Och frukost och lunch ingick.
Jaha. Var du nöjd med det? Var farsan nöjd med det?
Ja, jag hade ju ingenting att jämföra med.
Nej.
Och pappa tyckte väl det viktiga var ju att jag lärde mig ett yrke. Så att...
ja. Fick du hjälpa till med bakandet?
Ja, ja. Jag fick, när det var stora helger och mycket bakelse, då fick jag ju börja träna på. Jag gissade att det var bakelse till konditor själv, släktingar som inte var så noga.
Alltså. Är det så att din fru där på Gärdesvägen i Trollbäcken då och då fram till jul till exempel ber dig baka och eller vid andra högtidliga tillfällen, handen på hjärtat, Bertil Åkerstedt?
Ja, jag ska vara ärlig. Dessutom gick jag ju i skolköket därför att vi var inte tillräckligt många pojkar i träslöjden.
Nej.
Vi var 3 eller 4 stycken så vi fick gå i skolköket. Fortsatt i skolan.
Jaha.
Och du som skryter, säger min fru då, med skolkök och du har, skulle bli bagare.
Ja, jag förstår att hon gör det.
Ja. Ja, men resultatet blir ju att jag vet hur det ska vara, så lyssna på mig nu.
Du leder och
fördelar arbetet. Jag leder arbetet. Exakt.
Jaha. Jaha. Hur länge höll du på hos bagaren då?
1 år.
Jaha.
Innan jag sökte hos Hannan, motsvarande ICA idag.
Jaså.
Och fick lönen höjd med 100% direkt.
Oj då, en 100-lapp per månad.
Ja, 125 kronor i månaden och lunch.
Hade du en sån där paketcykel med en stort
Pakethållare, ja.
Pakethållare fram.
Ja, ja, det är klart. Om det var ju arbetsredskapet.
Om du lastade den för mycket fram så stod den runt.
Då lättar bakhjulet.
Du har varit med om det?
Ja, absolut.
Mm. Jaha, 100 spänn i månaden. Och höll du på länge med det?
Ja, ytterligare ett år efter det jobbar jag hos Agne som affärsidkaren hette.
Mm.
Innan jag fick förmån att söka till Stockholm. Och...
Vad då? Stockholm lockade? Hade du hört talas om huvudstaden och den lockade med alla sina neonskyltar och spännande biografer?
Ja, framförallt att man tjänar så bra i Stockholm. Det var ju ungdomar som var ett par år äldre än jag då, som var hemma, hade flyttat till Stockholm och var hemma på semester och talade om hur bra man tjänade i Stockholm och allting var så bra, nöjen och
uh-huh.
Man kunde gå i lågskor, man behövde inte ha stövlar på våren för att det var lerigt och sådär. Det var ju
det var man tvungen att ha uppe i Råsö, ja. I innersta Ångermanland.
Ja, det var ju grusväg och, på våren så. Så att det lockade ju.
Vad fick du för tips om jobb då?
De jobbar ju på Ericsson, många av dem. Vid telefonplan, ja. Eller med Ericsson. Och,
behövde de okvalificerad arbetskraft?
De hade ju många som satt och temparbetade. Borra hål, stansade hål i plåtar. Konturklippte plåta, det var ju mycket sådana tempojobb.
På den tiden?
Ja, och sen inom elektronikindustrin var ju binda kablar för telefoni och växlar och sådana saker. Löda, reläer och...
Mm. Hur tog du kontakt med Ericssons, LM då?
Eftersom en av pappas bröder, en yngre bror, var skogstjänsteman så hade han ju... Förfogar han över en skrivmaskin.
Det var fint på 40-50-talet.
Ja, det här var ju 49.
Ja.
Så jag bad honom en kväll att han skulle skriva ett brev. Jag hade med mig en annons från en tidning med adress till, eller mer som i telefonplan. Och bad honom skriva en ansökan att jag ville komma ner och arbeta hos dem. Men förbehållet var att inte skvallra för min pappa och mamma, utan det skulle vara mellan honom och mig fram till jag fick ett svar i alla fall.
Mm.
Och det gjorde han. Och i april 50 fick jag ett svar som jag i iven misstolkade då. Att de inte behövde någon arbetskraft. Men efter att ha visat det för en god vän så såg jag ju att tvärtom, visst, vi var välkomna. Han och jag då, som han var medsökande.
En jämnårig kille?
Jämnårig kille, ja. Grannpojke.
Uh-huh.
Sen gällde det ju då att övertala föräldrarna. Och eftersom jag visste ungefär vem som bestämde i familjen så tog jag upp det med min far när mamma hade gått i lagen en kväll.
Vem var det som bestämde?
Ja, jag tyckte det var pappa som bestämde det mesta som skedde. Va?
Men vad sa skogshuggaren? när hans enda pojken hans skulle dra iväg till Stockholm och bli märkvärdig?
Ja, han sa så här: ja, får du för mamma så nog får du för mig, sa han.
Det var så skönt, han.
Ja.
Och då sprang du iväg till mamma i lagen, eller vad då?
Hon kom in då strax efteråt och var klar med systerna i lagen, så mötte jag henne i dörren och säger att jag ska få åka till Stockholm. Va? Säger hon. Så tittar hon på pappa. Ja, han har sökt jobb där och han är välkommen. Så jag tycker det är lika bra att han får åka ner så man ska hänga dig i kjolen.
Sa din pappa så, det?
Det sa han. Ja, då...
Var du morsgris eller vad då?
Nej, det var väl ett talesätt.
Det var ett talesätt, alltså, ja.
Ska, det tycker jag ju inte att jag var.
Då var du...
Han kanske upplevde det så, jag vet inte.
Då var du 15-16 år, Bertil Åkerstedt.
Jag var 14,5. Nej, vänta. Jag var 15,5 var jag. Mm.
Och du kom till Stockholm?
Ja, steg på tåget. Fyra tåget i Rossön den 1 maj 1950.
Har ni tåg i Rossön? Det blir inte, ja. Inlandsbanan, eller?
Nej, först med Hotingbanan. Och då gick det ju personbefordran också. Där. Numera går det ju mest timmertåg.
Från Rossön åker man till Kramfors?
Långsele.
Långsele, ja.
Ja.
Norra stambanan.
Japp.
Jaha.
Och det tog då... Det var väntetid, tror jag, 3-4 timmar i Långsele. Så att från Rossön till Stockholms central tog det 13 timmar på den tiden.
Mm.
Man åkte natten ner.
Hur var det för dig uppifrån de ångermanländska skogarna att komma till den stora staden Stockholm? Då?
Ja, det var ju fascinerande. Jag minns, vi hade en släkting som var nere och hälsade på sin dotter i Stockholm. Som mötte oss på centralen. Så åkte vi spårvagn till Slussen där vi skulle ta spårvagn 17 ut till Midsommargränsen. Och jag såg Katarina Hissen för första gången och så tänkte jag, hur ska det här gå? Kommer jag att överleva? Jag trafik.
För att du såg Katarina Hissen?
Nej, men jag tänkte så många människor på
Slussenkarusellen.
Ja, Slussenkarusellen, trafik.
Ja.
Ja, ja. Spårvagn hade jag inte sett.
Nej.
På vykort, det var ju tåget.
Ja.
2 gånger om dagen.
Järntåget koma henen, som man sa.
Ja.
Ja.
Så att, och det var ju en upplevelse. Men jag har ju överlevt.
Fick du jobb på Ericsson? Det var...
Vi besökte...
En okunnig valp från skogarna. Vad kunde du göra där?
De såg väl potentialen. Nej, det var så här. Första kommentaren från personalavdelningen när jag kom dit, det var ju: ja, men du skulle meddela att när du kom så vill vi vara beredda.
Mm-hmm.
För nu har vi ingen bostad, men vi har ett genomgångshem i Mälarhöjden där ni får ligga ett par nätter innan medan ni skaffar bostad.
Det var ju flott att de skaffade bostad också.
Ja, det gjorde de, ja. Och vad jag inte visste när jag sökte och när jag kom ner första dagen, det var att jag var inskriven i lärlingsskolan. Deras egen lärlingsskola.
Det fanns lärlingar då, ja.
Ja. Och de hade 2 linjer då, alltså svagströmstekniska och maskintekniska.
Och du valde?
Jag valde maskin.
Jaha.
Och då, jag var bara 1,58 lång då. När jag var 16 år. Och då säger jag, är det inte bättre du väljer svagström, för det är tunga lyft i maskin.
Ja.
Alltså tänkte jag för mig själv. Jag har ju faktiskt burit 50 kilo säckar som 14-åring. Så det ska väl inte vara något problem.
Du också.
Ja.
Det gjorde jag med.
Ja.
Ja. Och det var det en bra skola? Var det undervisning eller var det bara prior som gick omkring och tittade på ingenjörerna på LM? Hur duktigt de fixade saker.
Nej, det var ju teoretisk undervisning. Jag tror vi hade bara 6 timmar i veckan undervisning, teoretisk. Och sen...
I matte, kemi, fysik och sådana
saker. Ja, och ritteknik och sådana saker. Och läsa ritningar och förstå.
Men Bertil Åkerstedt, vad visste du om telefoner? Hade ni någon sån där vevtelefon hemma i... i Rossen?
Vi hade det ju inte, men farfar hade ju
jada.
Telefon. Och sen hade vi ju telefonstation dit man kunde gå och ringa om man...
Ja, det var så på det.
Och det var ju 3 kilometer till den.
Där damer satt och avlyssnade alla yes. lokalsamtal så de visste precis vad som hände ute på bygden.
Ja, de var väl informerade.
Efter 3 år var du klar med den där lärlingshistorien på LM.
Mm.
Fick du jobb på LM då?
Ja. Som instrumentmakare. Det innebar instrumentmakare. Man tror att det har med spel, klarinetter och trumpeter att göra. Men ja. Vi jobbade, byggde prototyper och modeller åt konstruktörerna.
Uh-huh.
Och det är väldigt noggrant när det gäller mekanik. Att man håller toleranser och så för att... När de gör ju prover med de här prototyperna och då gäller det ju att det man har tänkt ska fungera och det är ju avhängigt av hur detaljen är tillverkad då.
Mm.
Så att det var ju stora krav på noggrannhet i de grejer vi byggde. Och det innebar ju att det var ju ingen masstillverkning utan vi kanske gjorde 10-15.
Men hur kom det sig att du redan då några år senare... 28 år gammal, valde att flytta till Gärdesvägen i Trollbäcken där du har bott ända sedan. Det är lite långt till telefonplan därifrån.
Ja, dels hade jag börjat hos ABM-bolagen, Wennergren-företagare ute.
Vänta nu, det är ju en legendariskt bolag, ABN. Vad betyder det?
Aktiebolag Bo Nyman. Han var ju disponent för företaget.
Ja, mycket färgstark sådan har flera stycken gamla ingenjörer berättat för mig.
Ja.
Vad har du för intryck av Sköne Bosse, vad han kallades?
Ja,
han var också norrlänning.
Han var ju bokhandlarens son från Sundsvall, vad jag vet.
Mm.
Och han var ju mycket framåt och pådrivande, det var. Men det sägs att han... hade prover med en torpedbåt som var inköpt, men motorerna var så svaga så båten planade aldrig ut. Det är en historia.
Det är flera stycken som har berättat om den där torpedbåten.
Ja.
Sköt, skulle han inte skjuta med någon raket eller var det torped? Alltså,
det
ingen roll.
Det var en massa, som inte jag då som instrumentmakare, det var ju mera ingenjörerna som var med och hade kul med den där.
Men ABN, aktiebolaget Bosse Nyman, fanns nuvarande Mastema.
Ja.
Sedermera LM Ericsson.
Ja.
Har du jobbat på LM här i Bollmora också?
Ja, i 2 perioder. Först ifrån ABN-bolagen då flyttade jag till Gylling 62.
Mm.
Sen sökte jag jobb här ute som... först i ritare, jag hade börjat plugga på kvällarna då till ingenjör. Mm. Och fick jobb här, men jag tyckte inte det fungerade någon bra med min verksamhet där. För chefen hade sällan tid att titta till vad man sysslar med och sådär. Så jag gick tillbaks till Gylling 65.
Jaha.
Sen köpte Ericsson Gyllings verksamhet på snabbtelefonsidan 67 och då blev jag erbjuden jobb tillbaks till Ericsson här.
Mm.
Och sen jobbar jag vidare där på konstruktionssidan då med projekt och här i Bollmora. Till 95 flyttade vi ut till Nackastrand.
Jaha. Följde du med då?
Ja, och 99 då gick jag i pension 65 år gammal.
Vi har bara hunnit med en tredjedel av ditt långa, spännande liv. Ja, lite drygt kanske. Jag behöver en halvtimme till med dig. Kan du ställa upp på den? Vi kan prata lite om ditt tennisspelande, din bilkörning.
Ja, det skulle vara intressant. Men sen om det är någonting att sända, det vet jag inte.
De kallar en del imponerade damer kallar dig för den där blådåren i sportbilen.
Menar du?
Ja, du imponerar på... Är det ditt sätt att väcka uppmärksamhet ännu för... hos kvinnorna?
Nej, jag känner ju så här, men jag har ju haft tur och vid val av hustru. Hon är också bilintresserad och har alltså stött mig i min bilgalenskap.
Mm.
Men det ligger kanske lite i det. Man känner sig ju mäktig när man sitter i den där bilden.
Så ta nu din, är det posse nummer 21 du använder nu? Och åk hem till Gärdesvägen så träffas vi en halvtimme.
Ja,
kan det vara något?
Gärna.
Väldigt roligt att få prata lite om Rossön uppe i Ångermanland med dig, Bertil Åkerstedt. Tack så hjärtligt för den här gången.
Tackar.